Nämligen att vi får tänka på att hörbarheten är dålig i salen. Särskilt nu, ja. Men jag kan säga medan det här pågår att försöka prata så högt som möjligt och så nära den lilla mikrofonen som möjligt. Ja. Och motsvarande uppmaning går till förhörande ombud förstås.
Ja, nu har kronat sig.
Då så, att vi pratar högt och
ja.
Varsågod, då säger vi att det är saken i förhör med Nils Wiklund påkallat av kärandena och det är advokat Wallén tycks det som börjar. Varsågod.
Ja, Nils, kan du först berätta lite om din utbildning och kompetens inom det aktuella området?
Ja, jag är docent i psykologi, särskilt rättspsykologi och legitimerad psykolog och specialist i klinisk psykologi, särskilt utredning, bedömning, diagnostik. Jag har arbetat inom rättspsykiatrin i ungefär 10 år och därefter gått över nästan på heltid med att arbeta med sakkunnigutredningar och domstolar av den här typen som det handlar om idag lite grann, alltså utsagopsykologiska bedömningar. Jag har alltså gjort flera hundra sakkunnigutredningar åt domstolar då, mest inom rättspsykiatrin, men också då ett hundratal när det gäller den här typen av utredningar. Jag har också publicerat ett hundratal vetenskapliga arbeten och inklusive då ett par böcker där jag är redaktör om dels svensk rättspsykiatri och dels svensk vittnespsykologi. Ja, det kanske räcker.
Ja, och du har ju gjort bedömningar i två delar. Om vi då börjar med den första, vad du har då kommit fram till angående Holgersson och Hellboms yttrande där avseende Karin Algens utsager. Berätta lite vilket material du har haft och vad du har kommit fram till.
Jag kanske ska börja med då att betona att mitt arbete i det här är inte ett sakkunniguppdrag från någon domstol, utan jag har gjort egentligen bara två saker i det här fallet. Och det är dels att i samband med att det gjordes en sakkunnigutredning på uppdrag av kammarrätten av Astrid Holgersson och Birgit Hellbom, så var jag då vad vi kallade för samtalspartner. Det vill säga att det var som en kollegial granskning av hållbarheten i utlåtandet, där vi då ganska noggrant alltså går igenom vartenda ord egentligen och granska både formuleringar och resonemang och slutsatser. Och i det här fallet så var jag då den samtalspartnern, så att jag fick då en god inblick i deras arbete och kunde bedöma det. Den andra delen var också på ett liknande sätt, att det var inte jag som skrev den artikeln om fotohandlarparet, utan det var Birgit Hellbom. Men hon låg då på, ja, hon fick cancer och avled, och i samband med det så överlät hon då på mig att slutföra den artikeln. Så att det är egentligen bara den inblandningen i det här som jag då kan vittna om. Men om man tar Birgit Hellboms och Astrid Holgerssons yttrande till kammarrätten, så gjorde jag då den bedömningen att det här var fullt hållbart, och jag kan alltså fortfarande stå för att det här är ett utlåtande som är skrivet på högsta möjliga vetenskapliga nivå när det gäller den här typen av uppdrag, och att slutsatserna är hållbara och väl underbyggda.
Kan du berätta om lite varför du kommit fram till detta, för vi som inte förstår vad det är för vetenskaplig metod, hur det här går till, och okay, att vi som inte har någon din insikt förstår varför du kommit fram till detta, så att säga.
Ja, alltså deras utlåtande består ju också då av två delar. Dels är det en granskning av ett tidigare utlåtande av Frank Lindblad och Margareta Eriksson. Där är det Astrid Holgersson som ansvarade mest för det. Och sen är det den andra delen som är en utsagopsykologisk analys av det som mamman till barnet berättade att barnet skulle ha sagt. När man gör då den typen av utsagopsykologiska analyser så har vi då en väl utarbetad metod som har utvecklats inte minst i Sverige faktiskt från 50-talet och framåt av professor Trankell framför allt, men även då hans efterföljare. Och där kort sammanfattat så kan man säga att vad man gör när man tittar på utsagor, inte minst från ett barn, det är att titta dels på utsagornas uppkomstbetingelser, det vill säga vad är det för omständigheter, vad är det för saker man måste beakta i samband med att utsagorna har framkommit. Och sen tittar man också då på utsagornas utvecklingshistoria. Och det här redovisas sen utförligt i ett utlåtande som ska vara fullt begripligt för domstolens ledamöter och parter. Så att det är liksom ingenting mystiskt, utan allting ska vara väl dokumenterat och underbyggt. Och det är precis vad Birgit Hellbom har gjort i det här fallet. Hon har alltså väldigt noga dokumenterat allting som hon har kunnat få fram för att underbygga slutsatserna att barnets uppgivna utsagor inte kan anses grundade i verkliga upplevelser av den typ som är relevanta för målet.
Har Frank Lindblad använt någon vetenskaplig metod i sitt yttrande?
Har han använt någon vetenskaplig metod? Alltså Frank Lindblad är ju psykiatriker och han har då en utbildning som innebär att han har absolut bästa kompetens att bedöma om någon har en psykisk sjukdom och även hur man då ska behandla en psykisk sjukdom. Han har däremot inte någon utbildning i utsagopsykologisk analys. Och det gäller ju även för Margareta Eriksson. Hon är psykolog och har alltså då en psykologutbildning, men hon har heller inte någon utbildning i utsagopsykologisk analys. Frank Lindblad har ju en vetenskaplig metod att bedöma om mamman till exempel är allvarligt psykiskt störd. Och det har han ju också yttrat sig om. Men vad gäller då att bedöma om det här barnets uppgivna utsagor är grundade i en speciell händelse, där har han dels ingen utbildning och av utlåtandet framgår att han inte har kunnat göra det heller. Och framförallt så har ju Astrid Holgersson motiverat det och argumenterat kring det på ett väldigt övertygande sätt.
När Hellbom och Holgersson gjorde den här analysen, hade de då tagit del av de här banden som finns?
Ja, alltså det finns ju olika typer av band. Det finns ju band ifrån de olika rättegångarna där mamman har hörts. Och de banden har analyserats noga, och det ger ju tillräcklig information för att man ska kunna dra slutsatser. Sen finns det också band som mamman har gjort med barnet. Alltså ganska många sådana band. Och där skriver Birgit Hellbom i en fotnot att om hon får tid så kommer hon att låta skriva ut dem här i en bilaga. Jag har inte sett någon sån bilaga, och det framgår i varje fall av utlåtandet att hon inte har analyserat dem. Däremot så är det så att båda de här utlåtandena har översatts till engelska och publicerats. Och i den boken så har man ju då haft längre tid att bearbeta de här banden också, så att de faktiskt autentiska utsagorna finns publicerade på engelska till stor del och lite grann kommenterade också då i den publikationen. hon, det kan ju sägas där att det är ju ofta så för sakkunniga vittnespsykologer att när man väl anlitas inför en rättegång så är det ganska kort tid. Så att även om hela det där målet hade dragit ut mycket på tiden så fick ju Birgit Hellbom och Astrid Holgersson ganska kort tid på sig, alltså ett par månader. Och det här materialet var ju så stort så att det skulle ha kanske krävts ett halvår eller ett år att göra en ännu fylligare utredning.
Hur gammal måste ett barn vara för att utfrågas om ett sammanhang överhuvudtaget?
Ja, alltså det tycker jag inte man kan säga någonting så generellt om. Man kan nog i och för sig tänka sig att ett litet barn så fort det kan yttra några ord överhuvudtaget kan förmedla ett innehåll som mycket väl kan återspegla en verklighet. Men det är ju väldigt viktigt då om det blir en fråga om en rättslig process eller en misstanke om något övergrepp. Att sådana utsagor bedöms noga. Men alltså det är ju ingenting som hindrar att ett litet barn mycket väl skulle kunna förmedla en verklighet.
Om man använder Frank Lindblads metod, vad är det då förväntade resultatet till exempel vid incestutredning?
Ja, alltså jag har ju faktiskt kritiserat honom offentligt både i Svensk Juristtidning och i tidskriften Advokaten, därför att hans avhandling där han redovisar resultaten av ett större antal utredningar, det visar ju att han alltid kom fram till samma sak, att ett övergrepp utifrån hans utredning är rimligt. Alltså han använder inte ens ordet sannolikt eller att det är tillförlitligt utsagor eller någonting sånt, utan det är rimligt. Och vad rimligt egentligen innebär, det vet man inte. Men för honom är det tydligen så att det är alltid rimligt om det finns en utsaga. Och det kan man väl tänka sig. Och ännu mer blir det ju så om man tänker på det uppdrag han fick från polisen. Det var inte ens att bedöma om det var rimligt, utan det var att bedöma om det kan ha hänt. Om barnet kan ha varit vittne till en styckning. Och alltså att bara det uppdraget är ju värt att alltså begrunda. För att vad då kan ha varit? Det är klart att vem som helst kan ha varit skyldig till vad som helst eller kan ha bevittnat vad som helst. Det är väldigt svårt att säga att någonting inte kan ha hänt. Så att med det uppdraget så är det ju inte så konstigt att han kommer fram till att det kan ha varit på det sättet.
Okej. Sen har du gått in också på fotohandlarnas ögonvittnesidentifiering och tittat lite på detta. Kan du berätta om vad du kommit fram till där? Eller makarna Schröder?
Ja, alltså det är ju inte jag som har kommit fram till någonting, för jag har inte gjort den här utredningen. Och Birgit Hellbom fick ju inte heller något uppdrag, för att kammarrätten avstod från att begära en sakkunnig granskning av deras vittnesmål. Men däremot så skrev ju Birgit Hellbom på eget initiativ en artikel som publicerades i Svensk Juristtidning. Och där hon gjorde då en vetenskaplig granskning eller en utsagopsykologisk granskning av fotohandlarparets utpekanden. Och eftersom jag då fick uppdraget att slutföra den artikeln så gick jag också igenom då underlaget för hennes analys och fann att det fanns ingenting att ifrågasätta vad gäller hennes analys. Så att hennes artikel då om det här bedömer jag också som fullt hållbar och grundad på en vetenskaplig utsagopsykologisk analys av utpekanden. Där är det ju då i princip samma grundläggande metod som vi använder, att vi tittar då på de ursprungliga utsagorna. Alltså hur gick det till? Vad var det första som vittnena sa i samband med utpekandena? Och vad är det i övrigt för uppkomstbetingelser? Vad var det i övrigt för omständigheter som är att beakta i samband med det? Och då finner ju hon att det är väldigt mycket omständigheter att beakta som inte alls kunde vara känt då för kammarrätten. Och hennes slutsats, som jag helt då kan ställa mig bakom, är att det finns så många brister i parets utpekanden att man inte kan bedöma dem som tillförlitliga.
Kan man generellt säga någonting om hur länge man kommer ihåg hur en person ser ut som man inte känner?
Ja, alltså det finns ju mycket experimentella studier där man har granskat om man kan på ett korrekt sätt peka ut en person som man har sett tidigare med olika tidsintervall. Och då finner man att redan efter 4 månader så sjunker antalet korrekta utpekanden väldigt kraftigt. Och ju längre tid som går när det gäller en person som man alltså då inte känner väldigt väl, dess lägre blir sannolikheten att man pekar ut en person korrekt.
Jag har inga mer frågor.
Nej. Ingmar Gunnarsson, några frågor?
Kanske en fråga. Det har anknytning till det där sista. Det är ju så att man gör en efterhandskonstruktion av den här vittneskonfrontationen. Man liksom, min fråga gäller, är det av betydelse att man inte har så att säga varit med på själva konfrontationen och upplevt det så att säga direkt, och att i efterhand läsa förhörsutdrager och vara slutsats av det?
Ja, alltså vad man granskar är dokumentationen kring det.
Ja, det förstår jag. Ja.
Och i det här fallet så finns det ju då ordagranna utskrifter, inte av samtliga förhör med fotohandlarparet, men av de förhör som är knutna till själva utpekanden. Där finns det ordagranna utskrifter, och dessutom så finns det ju bandupptagningar av det. Och i det sammanhanget är egentligen att själv närvara vid utpekandet ganska irrelevant. Därför att det är först när man liksom noggrant går och tittar på vad säger de exakt. Det har man antagligen redan glömt när man har varit med, om man inte liksom tittar på utskriften exakt vad som sades. Alltså det är ju...
Min tanke gällde möjligtvis om, det finns ju en del som inte kommer med på bandet, en del minspel och andra arter.
Ja, det är sant.
Det är någon...
Jag tror alltså att tolkning av minspel är överhuvudtaget väldigt svårt i alla sammanhang. Alltså även i domstolar när man bedömer ett vittne, så är minspel är något som man snarare övervärderar betydelsen av. Där har ju experimentell forskning gjort ganska mycket studier där man liksom visar att egentligen klarar inte normala människor av att avgöra om en människa till exempel talar sanning eller sånt utifrån minspel. Man tror att man kan det, men egentligen de enda som är duktiga på att märka om någon talar sanning, det finns en grupp alltså som är skickligare än andra, och det är brottslingar, för att de är själva så vana vid hur man ljuger.
Ja, min tanke var inte att man skulle få fram sanningen genom minspelet, men att det var en betydelsefull faktor.
Nej, vi bedömer det nog faktiskt inte som en betydelsefull faktor, utan snarare är det någonting som gör att man får en känsla av att man blir övertygad eller inte övertygad.
Tackar så mycket.
Ja, ingen annan fråga?
Nej.
Vi har ingen heller. Då så, tack så mycket för